Hej och välkomna till lektion nummer 1 i åtminstone kursen mobila applikationer med Android och möjligen en och annan kurs också. Idag så ska vi prata om hur man programmerar små datorer, i synnerhet smarttelefoner men även handdatorer. Och det finns förstås andra små datorer också, till exempel sådana som sitter i tvättmaskiner eller i flygplan, och de har sina likheter, men jag kommer att koncentrera mig här nu på just sådana här som man håller i handen, smarttelefoner och handdatorer. De här lektionerna kommer att ge en sorts översikt och introduktion, men tanken är nu inte att man ska kunna lära sig hela kursen genom att lyssna på mig när jag pratar, utan man kommer att behöva jobba med programmeringsuppgifter och läsa i annat kursmaterial, för att som i alla programmeringskurser så gäller att man måste programmera för att lära sig. Det går inte att lära sig programmera genom att lyssna på någon som pratar om programmering. Ungefär som det inte går att lära sig spela tennis genom att titta på när någon annan spelar tennis. Den här och de andra lektionerna består av en webbsida med bilder och så ett ljudspår som innehåller mig som pratar till bilden. Och uppenbarligen har du nu lyckats få igång det där ljudspåret eftersom du hör vad jag säger. Om vi tittar på bild nummer 1 så sitter jag där. Hej. Och om vi tittar på bild nummer 2 så ser vi då en föregångare till dagens handdatorer och mobiltelefoner som går att programmera. Det var en miniräknare från 1979. Den var utbyggbar till 2 kilobyte med minne. Det fanns en 12-teckens display. Det fanns ingen grafik. Men man kunde göra program för matrisberäkningar, statistik och annat. Ingen synkning mot dator, och ja, det fanns förstås ingen telefon i den heller. På bild nummer 3 ser vi Apples Newton-dator från 1993. Det var den, ska vi säga, första riktiga handdatorn. Den hade en sån här pekpenna som man kunde rita på den tryckkänsliga skärmen med. Och tyvärr blev den väl aldrig någon riktig succé. Den var dyr och den fick inte plats i en ficka. Vad som däremot blev lite av succé kan vi se på bild 4, Palm Pilot. Den första modellen som hette nummer 1000, det blev den första riktigt populära handdatorn, för att den fick plats i en ficka och var inte alls lika dyr. Den hade 128 kilobyte minne. Och under många år framåt så var Palm OS, alltså det operativsystem som kördes på den här, helt dominerande på handdatormarknaden. Och det var Palm Pilot som, ja, Palm Pilot blev en synonym till handdatorn. De här sakerna som vi har sett nu har ju varit handdatorer, eller i ett fall en miniräknare. Och de hade inte några telefoner i sig, men den första smartphonen, alltså det man kan säga är en telefon som kombinerar mobiltelefon med handdatorfunktion, gärna med pekskärm, men i alla fall med kalender, adressbok och sånt. Det var IBMs Simon som kom 1992 och började säljas 1993. Den blev väl heller inte någon riktigt stor succé, men den var i alla fall en riktig telefon med pekskärm, och man kunde använda fingrar och pekpenna på den. På bild 6 så har vi 380 som är en smartphone från 2001 med Palm OS. Det är alltså Palm Pilots operativsystem kombinerat med en telefon. Och här har vi då fått en mer storsäljande smartphone. Som vi ser så har den en utstickande antenn, och redan 2001 så hade vanliga mobiltelefoner inte längre någon sån synlig antenn, utan den var inbyggd i skalet. Men för att det skulle synas att det var en telefon och inte bara en handdator, så hade man satt dit den där antennen så att det skulle synas. Den hade tryckkänslig gråskaleskärm som man pekade på med pekpinne. 16 megabyte minne, gick inte att bygga ut, fanns inte plats för några kort. Och ja, den hade de här typiska programmen som man har i en handdator eller en smartphone, adressbok, kalender och så vidare. Och tittar vi på bild 7 så ser vi att man kan fälla upp den där luckan, och så finns det förutom skärmen ett tangentbord så att man kan skriva. Lite längre ner så har vi en modernare apparat från 2004. Nu är det inte en telefon utan nu är vi tillbaka på handdator. Och här kommer Microsofts bidrag till den här världen. Pocket PC som var den tidens telefon eller handdatorversion ska vi säga av Windows. Tryckkänslig skärm och i det här fallet färgskärm. Lite större och lite bättre upplösning. VGA-porträttläge kallar man det, 320x240. Det fanns 25 MB minne och det fanns kortplatser. Det här var bara en av många modeller som fanns då av den här datorn från HP. Det fanns dyrare modeller med anslutning med trådlöst nät och det fanns även liknande modeller i alla fall som hade telefon i sig. Om vi nu tittar på bild nummer 9 så har vi en bild på den första modellen av Apples iPhone som kom 2007. För det är ju förstås så att ska man prata om smartphones och programmering av smarta mobiltelefoner så måste man ta upp iPhone. Först när den kom så var kanske många skeptiska och tyckte att jag har en telefon. Är det Apples nya grej här? Vad ska det vara bra för? Men den var faktiskt mycket mer användbar än många tidigare telefoner. Vi ser att den har inget separat alltså hårdvarutangentbord utan man skriver på skärmen. Skärmen är också större än på många tidigare modeller så att man ska få plats med mer. Och den har inte pekpenna längre utan den har en som man kallar kapacitiv skärm som känner av fingret så att man kan man pekar med fingret och den lyckas på något vis känna av på ett så exakt sätt fast tummen här är så stor som ni ser att jämför med pekpinnen på bilden ovanför så har de gjort någonting smart här för att det ska gå att skriva på den. Kanske den största nyheten med iPhone, det kom året efter 2008 när Apple öppnade sin App Store där man kunde leta bland program, alltså appar eller applikationer som man kunde köpa och ladda ner. Och det gav också möjlighet för programmerare att nå en väldigt stor marknad med sina program. Nu för tiden så har även andra telefontillverkare också sina egna App Store, sina egna butiker för att köpa applikationer. Även Android till exempel. Och på bild 10 så kommer vi då in på den första Android-telefonen eller Android som man kanske ska säga för att inte bli mobbad för att vara ocool. 2008 så kom den telefonen men företaget Android grundades redan 2003 för att utveckla Android. Och 2005 köptes det upp av Google och sen så lanserades alltså den första telefonen 2008 och den hette HTC Dream. Hade utskjutbart tangentbord. Men tittar vi sen på bild 11 här nedanför så ser vi en annan Android-modell. Och nu ser vi, nu har det här tangentbordet försvunnit och nu är ju telefonen ganska lik iPhone. Så att även om Android är sitt eget system och telefonerna är sina egna telefoner så får man väl säga att man har sett av iPhone att det faktiskt gick bra att göra telefoner som har väldigt få hårdvaruknappar. Man sköter det mesta via skärmen. Vi ska också titta på bild nummer 12 som visar inte det man brukar kalla en smartphone utan det man brukar kalla vanlig mobiltelefon. Även om den här också är programmerbar och man kan installera program eller appar på den. Det är V800i från Sony Ericsson och den använder sig av Java ME, alltså Java Micro Edition, när man programmerar den. Och då kan man ju undra lite, var går gränsen mellan smartphone och vanlig mobiltelefon? Och numera är det väl egentligen pekskärmen, den här stora skärmen som man kan peka på som gör skillnaden mellan smartphone och inte smartphone. Om man nu ska börja programmera för smartphones, vilken av de olika plattformarna ska man då välja? För att det är så att man programmerar på ganska olika sätt beroende på vilken plattform det är. Och det som är intressant är hur det kommer att gå för de här plattformarna i framtiden, hur många användare de har nu och hur många de kommer att få. Så låt oss titta på bild 13. 13. Den handlar om antal användare. Det här är begränsat i USA då, men det ger ändå en ganska god bild av hur de olika plattformarna förhåller sig till varandra och hur de utvecklas. Och de olika plattformarna som är med i grafen här, det är ju dels Android som heter Android i grafen. Det är den röda kurvan som sticker uppåt och ni ser att ja, den har utvecklats väldigt snabbt. Den stiger fortfarande väldigt snabbt och det är nu den vanligaste plattformen i USA. Vanligare än iPhone och alla de andra. RIM, den gröna kurvan som var så hög i början och som är ungefär lika hög fortfarande. Det står för Research in Motion och det är BlackBerry som är en plattform som inte är särskilt vanlig i Sverige men är väldigt populär i USA. Apples iPhone, den blåa kurvan, ni ser att den stiger också. Inte lika snabbt som Android men antalet användare ökar i alla fall. Och så har vi, stackars ska jag inte säga, men i alla fall Microsoft. Den lila kurvan där. De har ju nyligen lanserat Windows Phone 7 men den verkar inte riktigt ha tagit fart. Och trots att man här räknar med gamla Windows Mobile också, alltså den tidigare versionen av Windows för telefoner, så minskar antalet användare som Microsoft har för telefoni Windows. Och längst ner ser vi HP, det vill säga Hewlett & Packard, och med det menas Palm OS, för att Hewlett & Packard köpte upp Palm Pilot och det är de som äger Palm OS nu. Så vi ser att det som verkar vara rätt att satsa på, ja det är ju Android. Det ökar väldigt snabbt och ska man ha någonting mer att satsa på så är det kanske Apple då, som deras iPhone går också väldigt bra. Vi ska titta på bild 14 också som handlar om marknadsandelar. För det är så att även om antalet användare av en viss plattform förstås har stor betydelse så är det även intressant att se andelarna av marknaden, alltså relationen eller procentandelen av alla användare så att man kan jämföra med andra plattformar. För till exempel är det så att den som har den största plattformen har stor chans att folk utvecklar applikationer för just den. Så att det är en fördel att vara störst av de olika andelarna. Och då ser vi här att Android har också ökat och ökar fortfarande sina marknadsandelar. Apple håller sig ganska konstant. Research in Motion och BlackBerry går ner. Microsoft går ner ännu mer. Eller går ner i alla fall. Och Palm OS sjunker också. Så här har vi Android som sticker upp och Apple som håller sig konstant, alltså mätt i marknadsandelar, för antalet användare ökar även för Apple. Och de andra går det sämre för. Marknadsandelarna som vi såg nu var ju från just USA, men om vi går ner till bild nummer 15 så kan vi få se marknadsandelar i hela världen andra kvartalet 2011, och det är ungefär samma tidsperiod då. April 2011 var ju USA-statistiken ifrån. Och där ser vi att en sak som har tillkommit, det är Symbian som är ett operativsystem för telefoner som bland annat Nokia använder sig av. Och det är inte lika vanligt för smartphones i USA så att det var inte med alls i statistiken där. Men ser man över hela världen så kommer Symbian, eller så är Symbian med ganska mycket också. Och vi har en väldigt stor blå 43%, en stor andel för Android och även Apple och Research in Motion med sin BlackBerry kommer med. Och Microsoft får inte ens plats att skriva Microsoft i själva grafen. Så vi ser att även här så är Android väldigt stort och även Apple. Och sen är det förstås svårt att veta hur det blir i framtiden. Många vill ju gärna tro bland annat på Windows Phone 7. Men om man ser hur det verkar gå för de olika systemen så skulle väl jag i alla fall göra förutsägelsen att Android och Apple kommer att vara de starka, de stora ledarna, och alla de andra kommer att, om inte försvinna, så bli väldigt små spelare i sammanhanget. Så att man ska satsa på att göra kanske i första hand Android och sen då kanske även Apple-versioner av sina appar. Ja, vi får se sen. Det här var alltså i augusti 2011 jag sitter och säger det här, så ni kanske lyssnar på det mycket senare om inte jag har orkat göra en ny version av den här lektionen, så får ni se hur det gick. Vi har nu pratat om olika plattformar och marknadsandelar och sånt, men hur gör man då när man faktiskt programmerar de här? Hur skriver man de här apparna eller de här programmen? Och då är det inte så att man sitter som när man programmerar vanliga skrivbordsdatorer, att man sitter och knappar på datorn och sen provkör programmet på samma dator. Utan man sitter alltså inte och knappar in programmet på handdatorn eller mobiltelefonen, utan man jobbar vid en vanlig dator och skriver och utvecklar programmet där, och sen för man över det till telefon. Och tittar vi på bild 16 så ser vi, det här är Microsofts programmeringsmiljö, en lite äldre version av det. Ni ser att skärmen är så gammal att det är en sån här tjockskärm och inte ens en modern plattskärm där. Så det här är lite äldre system. Men det visar i alla fall principen bakom det hela. Att vi har utvecklingsmiljön, i det här fallet alltså Visual Studio. Och där så utvecklar man. Man skriver in sin programkod, och om ni tittar så ser man att man har i det här fallet, och det har man ofta, någon form av designverktyg så att man kan placera ut till exempel knappar och sånt. Så att man ser lite grann hur det grafiska ser ut. Och tittar vi sen till vänster på skärmen så ser vi en så kallad emulator. Det är ett program som simulerar en, i det här fallet, handdator. Så att man alltså kan provköra sina program direkt på sin skrivbordsdator utan att behöva föra över det till handdatorn eller telefonen först. Och så längst till vänster så har vi alltså själva den handdatorn där programmet körs. Man skriver programmet i Visual Studio eller Eclipse eller vad det är för programmeringsomgivning man jobbar i. Man kompilerar och bygger programmet på sin skrivbordsdator. Man provkör det fortfarande på skrivbordsdatorn fast i en emulator. Och sen för man över det till telefonen eller vad det nu är för device som man ska köra programmet på. Om vi tittar på bild nummer 17 så ser vi det här programmet som vi hade som exempel i Visual Studio i bilden ovan, överfört till handdatorn och igång och kör där. Det är lite knappar som man kan trycka på och så vidare. Det vi ska prata om nu är vad som är skillnaden mellan att programmera för vanliga skrivbordsdatorer eller för den delen serverdatorer och handdatorer och smartphones. För uppenbarligen är det ju så att de här små datorerna har en del begränsningar jämfört med skrivbordsdatorer. Och en sak är ju att det är mycket, mycket mindre skärm. Man får verkligen tänka över sina gränssnitt så att man inte belamrar skärmen med en massa skräp, vilket man ju lätt kan göra på skrivbordstillämpningar. Då får det ju plats så mycket så knappar och saker som helst på skärmen samtidigt. Men på handdatorn får man verkligen vara försiktig med vad man placerar där. Skärmen kan också vara ljussvagare så att den är svår att se. Man är ute i solskenet och då kanske det är väldigt svårt att se vad det står på skärmen. Och är den äldre modell så har den kanske ingen färg heller. Sen är det förstås också så att det är helt annorlunda inmatningsanordningar. Några få knappar och pekskärm och så. Och inte mus och tangentbord. Så att ska man skriva långa texter eller ge textkommandon eller sånt, så blir det väldigt besvärligt på handdatorn och smartphone. En annan sak, mindre minne. Det får inte plats lika mycket data i minnet. Man kan inte ha lika mycket saker inladdat på en gång att jobba med. Ännu en sak, långsammare processor. Kanske att flyttalen som man räknar med, alltså när det är 3,5 och 3,7 och sånt och inte heltal, kanske är emulerade, det vill säga körs inte väldigt snabbt i hårdvara utan mycket långsammare i speciella programsnuttar som funkar istället för hårdvarande. Det kan hända att program och funktioner som gick väl helt okej att köra i skrivbordsmiljön inte funkar på handdatorn och smartphonen för att det blir för långsamt. Vi har sämre grafikkort. Nu sätter jag grafikkort inom citationstecken här för att det är ju någon form av hårdvara som visar bilder på skärmen. Och det kanske är så att man vill flytta runt saker snabbt, man vill rotera grejer, man vill kanske visa 3D-grafik. Och det går mycket sämre på handdatorn. Långsammare och sämre funktionalitet. Sen en annan sak som är en begränsning för handdatorer och telefoner är ju att nätkontakten, alltså kommunikation via nätverk, är mycket mer problematisk. På skrivbordet så har man nästan jämnt uppkopplat. Men handdatorn och telefonen, ja, nätverket kanske är väldigt långsamt. Det kanske försvinner långa stunder. Man går ner i källaren och ska jobba med något. Och, ja, plötsligt har man inte kontakt med servern som man pratade med. Och sånt måste man hantera i handdataprogram. Ett annat problem som kanske främst är för programmeraren och snarare användaren, det är ju att programmeringsomgivningen kan vara ganska begränsad. Man kanske inte har tillgång till alla praktiska användbara klasser och funktioner som man är van vid från skrivbordsmiljön. Vi har batteritiden som är begränsad och man får hushålla med batteriet. Man kanske inte ska köra en massa tunga beräkningar på telefonen för att ja, då tar batteriet slut. För att ju mer processorn jobbar, desto mer ström går åt. Och en sak då som inte så mycket har med själva telefonen att göra utan hur den används, det är ju att man har en mindre lugn omgivning. Man står i ett gathörn och har bråttom och ska slå upp någonting på telefonen. Till skillnad från när man sitter i lugn och ro hemma. Och då krävs det att gränssnittet, den som har gjort programmet och dess användargränssnitt, har tänkt på att det ska vara lätt och effektivt att jobba med på ett helt annat sätt än vad som krävs på en vanlig dator. Sen finns det också fördelar. En sak är att man ofta kan få fram en position med GPS eller med hjälp av vilken mobilmast man är uppkopplad mot. Det finns för det mesta inte på stationära datorer. Oftast, ja, i alla fall om det är en smartphone, så har man ju en inbyggd telefon så att man kan använda sig av den, skicka sms och sånt. Och kanske den största fördelen med en handdator respektive smartphone är att man har den med sig. I bild 17 försöker jag ge någon sorts överblick över hur utvecklingen har gått till här. Vi har som första år här 1993 Apple Newton, den första riktiga handdatorn kom då. Och det fanns ju vanliga mobiltelefoner som kanske hade några spel, men det var det enda program som fanns på dem. Så kom Palm OS 1996 och även Windows CE som var smådatorversionen av Windows. Och vi ser att handdatorer med Palm OS har funnits ända sedan dess. Jag har gjort den här pilen neråt lite sträckad på slutet för att jag vill indikera att ja, det kanske är lite tveksamt hur det kommer att gå med rena handdatorer. De kommer kanske försvinna. Allting blir smartphones istället. Kan man väl gissa. Och även handdatorer med Windows kanske försvinner lite grann. Det blir smartphones alltihopa. Och vi har också den här bilden på en gammal Treo som ska illustrera olika smartphones där man bygger ihop handdatorfunktionalitet med Windows-funktionalitet. Jag menar förstås inte Windows-funktionalitet utan telefonfunktionalitet. Och lite senare då så kommer iPhone och Android. Och vi har också här ute till höger avancerade mobiltelefoner som inte riktigt räknas som smartphones. Sådana finns ju fortfarande och det är inte så att Java ME, som är ett av de system som man ofta jobbar med för att programmera appar för sådana telefoner, det är inte så att det har försvunnit, utan det finns ju fortfarande många miljoner sådana telefoner och det kan vara fullt vettigt att programmera för Java ME. Därmed är lektion nummer 1 slut. Tack för att ni lyssnade.